Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja du, Leo, här sitter vi igen. Ny vecka.
Ja, det är en ny vecka. Jag vet inte vad det är, men det finns något samband mellan ny vecka och nytt avsnitt. Jag har inte riktigt listat ut vad det är än, men det har någonting med varandra att göra.
Ja, någon form av korrelation finns ju där, men vi får helt enkelt luska vidare på vad det skulle kunna vara. Ja, och samtidigt som vi på något vis luskar vidare ska vi ju köra igång ett nytt avsnitt. Som ni har säkert sett i rubriken ser ni vem det är som ska gästa och vad vi ska prata om. Men innan det ska vi ju runda av förra veckans avsnitt där vi hade Marcelo Fernandes på besök och pratade om spelare som har maximerat sina karriärer. Och där har vi fått in ett par namn och två namn av en god vän och poddkollega till dig framför allt, EFL-podden som ni styr. Det är ju Kisk som har skickat in lite namn.
Han slängde in två namn i mixen här som en är jag absolut inte överens om, får jag ju säga, men du får presentera dem.
Chippen och Schwarz.
Bra tyskt uttal där på Stefan Schwarz. Jag förväntar mig inget annat. Men Chippen, ja, jo. Jag vet liksom inte om han nådde han så höga höjder. Visst, han var i Roma som bäst. Men jag menar, han misslyckades i Bolton, han misslyckades i Nantes. Han var väl okej i Deportivo. Så jag vet inte om han nådde så högt. Alltså, om han nådde långt över vad han borde ha gjort, då menar ju Kisk att han verkligen inte var en bra spelare. För jag menar, han hade ju inte så glimrande karriär alls. Och Stefan Schwarz, nej. Alltså, här pratar vi ju en världsklassspelare på det defensiva mittfältet. Att han spelade i 90-talets Fiorentina och Valencia och Arsenal. Nej, alltså han platsar ju där. Sen avrundar han ju i sanden. Nej, jag håller faktiskt inte med min kära vår kära vän och kollega, men här är det ett mini-quiz till dig, Kevin. Jag tror inte att du tar den.
Jag tror
men
inte.
Vilken tysk klubb var Schwarz i sina ungdomsår?
Vilken tysk klubb? Vid den tiden var det ju mycket Kaiserslautern när det kom till svenska och Tyskland. Hansa Rostock är ju också en klubb som har förknippats med många svenskar. Karlsruhe. Nej. Inget givet svar här inte tyvärr.
Ja, det är fel. Det är fel. Det är en klubb som spelar högsta serien idag. Men jag kan göra processen kort. Det är Bayer Leverkusen.
Ah, Bayer Leverkusen. En klubb med många fina spelare nu för tiden. Kanske inte en klubb som du kanske uppskattar 100%, men det är till en annan lista.
Nej, det blir en topp 5-lista med fabriksklubbar. Kan vi återvända till någon annan gång.
Exakt. Och sen har vi fått in lite fler namn, bland annat av Andreas Mitsis, som slänger upp Gary Neville på tapeten.
Ja, där kan man ju verkligen... Jo, men jag köper Gary Neville här. För det här är ju en spelare som... men han vann ju Champions League, var ju ordinarie ytterback i Sir Alex Ferguson som Manchester United. Det var då typ 15 säsonger. Mängden med landskamper, ytterst begränsad spelare, vilket han erkänt själv. Men jag tycker samtidigt som jag går med på det Andreas Mitsis föreslår här, så tycker jag samtidigt att han skulle kunna platsa på en topp 5 underskattade spelare också. Så ja och nej, jag är kluven.
Mm. Sedan har det slängts upp flera namn. Maxwell som vi nämnde förra veckan. Även Kingsley Coman som har vunnit flera titlar egentligen varje säsong som han har spelat på flera fotboll. PSG, Juventus och nu Bayern München. Titlar kommer ju på löpande band för hans del. Men sen har vi också en person här, Johan Thomson, som skriver Miroslav Klose. Och ja, jag vet inte, du kanske instämmer där, för du har ju någon form av, jag vet inte, hatkärlek, är det rötta ordet?
Ja, men i Klose, jag tycker det är taskigt att säga att han maximerar sin karriär. Jag tycker bara att han är överskattad, vilket inte betyder att han är dålig, utan han är fortfarande en bra spelare. Nej, jag vet inte om jag köper det, men jag fick precis ett supernamn här på Twitter medan vi sitter och poddar. Jimmy Traoré, att han startat och vunnit en Champions League-final är ju helt ofattbart. Han avslutade karriären i MLS, tror jag. Det är väl mer hans nivå. Men du, Kevin, nu måste vi gå vidare här, för vi ska ju in på vår första allsvenska lista.
Ja, det ska vi. Vi ska prata om allsvenska importer, och då har vi tagit hjälp av en före detta allsvensk spelare, god vän till oss, Tobias Hussein. Det ska bli riktigt roligt att ni ska få lyssna på det här avsnittet. Ett par riktigt fina namn har dykt upp när vi har gått igenom listorna, och det finns en hel del diskussionsunderlag med tanke på klubbhörighet och sådant. Så nu kör vi!
Ja, Leo, nu sitter vi här igen. Ett nytt avsnitt med ett extremt intressant ämne. Ett ämne som kanske jag inte till vardags är så bekant med. Jag är ju som bekant tysk, och det är lite som att vara Bambi på hal is när man ska prata om svensk fotboll. Men jag har ju lärt mig lite genom åren, och ha dig som kollega, då har man ju också snappat upp ett och annat. Men nu ska vi ta oss an den här listan. Hur känns det nu på förhand?
Jo, alltså det här ämnet allsvenska importer, det är ju ett ämne som verkligen förpliktigar, skulle jag säga. För det känns som, i alla fall, jag har suttit några dagar med den här listan. Vissa listor har man gjort rätt snabbt, där har man liksom tagit på en kvarts betänketid kanske. Men här känns det som att man bara kan göra fel, för min bruttolista brukar vara kanske 10-15 namn. Den här bruttolistan är liksom 30-40 namn. Och vem man än har lagt in på listan och vem man än tagit ut på listan, känns som att säga, men fan, den här gamla häcken spelaren vill jag ha på listan, men det går inte. Den här gamla ÖSK-killen måste vara på listan. Så det finns, man kanske inte tror det från början, men när man bara liksom går bakåt genom allsvenskans historia, så noterar man att shit, vad många bra allsvenska importer vi har haft. Många bra spelare som har kommit utifrån och satt stora avtryck här. Det får man ju säga.
Verkligen, och med oss, ni som har läst rubriken vet redan vem det är. Det är ingen allsvensk import, det är en svensk spelare som har spelat i allsvenskan. Det är ju vår gode vän Tobias Hussein. God dagens!
Ja, god dag, god dag!
Hur är det med dig?
Det är bra, tycker jag. Jag är mellan hämtningar i skolan här, så att det gäller att klämma in de här intressanta grejerna mellan de lite mer vardagliga sakerna.
Mm, ja, det glädjer oss att du gästar här. Och det här ämnet, har jag förstått på förhand, har heller inte varit så lätt för dig. Hur har du gått det an när du ska göra din topp 5-lista?
Jag kan ju skriva under det här som Leo sa, att vissa listor är lite lättare. Några av namnen kom väl till mig ganska snabbt. Men sen är det ju precis som Leo sa, att man har ju typ 30-35 namn som du ska någonstans koka ner till en topp 5-lista som man ska kunna stå för, inte bara liksom rent kvalitetsmässigt, utan även någonstans utifrån vad de har gjort för allsvenskan, och kanske framförallt som jag valde att lägga det på den nivån att jag måste ha mött de här spelarna också. För att de spelarna som var tidigare, jag kan helt ärligt säga att det finns vissa importer som jag givetvis vet har gjort ett jätteavtryck, men när jag inte har mött dem och inte har sett dem tillräckligt så är det svårt att värdera hur bra de egentligen är liksom. Men de här spelarna som jag har tagit ut, det är sådana spelare som jag själv har mött.
Det är ändå ganska, jag tänker att det är ändå ganska många års erfarenhet. Vad spelade du i Allsvenskan? Du måste ju spela nästan 15 säsonger eller något i den stilen. Så det finns ganska många importer som du har mött. Och det är ett ganska stort urval.
Ja, men så är det såklart. Och samtidigt så finns det ju en del av de här alltså verkligt bra importerna som liksom kan slå sig in på en topp 5-lista om man säger på ett lite längre perspektiv. De faller ju bort nu då. Jag hade ju några som jag, eller i alla fall en som jag tänkte ge lite extra kärlek, som jag inte har, eller jag kan ha mött den här spelaren men inte så att jag kommer ihåg liksom på den nivån liksom. Men en sån som Nebojša Novaković älskade jag ju när jag satt och tittade på Allsvenskan, och även framförallt så är det ju målet mot Barcelona där som sticker ut, och det är ju en sån spelare som jag hade velat ha med på en sån här lista. Men så tittar jag på de fem som jag har med och då blir det så här, ja, de här har jag mött, de här vet jag är överjävliga, så då får han nöja sig med att ha hedersplatsen.
Som nämnande. Jag kan ju avslöja redan nu att Nebojša Novaković kom inte in på min topp 5 heller. Men han var ju ett av alla de här bruttonamnen. Och Nebojša kanske är... Tittar man på siffror så finns det ju liksom många offensiva spelare som har satt ett större avtryck i Allsvenskan än vad han har gjort. Men tittar man på liksom pur genialitet, ja, då är det få. Då har han få övermän i Allsvenskans historia. Inte bara importer, utan i Allsvenskans historia. Det här är ju, som vi pratade om i andra avsnitt, Kevin. Det här, Nebojša var ju en spelare som hade en annan blick för spelet än många andra, om vi säger så.
Ja, man blir ju väldigt spänd nu att ta sig an de här listorna. Är det någon annan så kallad hedersgäst du skulle vilja nämna, Tobias, innan vi går in på plats nummer 5 för din del?
Ja, alltså, jag hade kunnat nämna rätt många. Men jag har väl två stycken som jag har lirat med i Blåvitt framförallt. Ragnar Sigurdsson och Kim Christensen. Som jag liksom, ja, såg varje dag och mötte varje dag i träning. Som absolut hade kunnat ta sig in på en sån här lista i ren kvalitet. Men jag har valt att inte ta med någon blåvitspelare just av anledningen att det finns spelare man har mött som man har blivit imponerad av liksom, och kanske sett på ett annat sätt liksom.
Kim Christensen, den gamla danska keepern. Jag vet inte om du håller med om det här, Tobbe, men jag kan tänka mig att han är större i blåvita led än vad han är utanför Göteborg. För utanför Göteborg så minns man ju honom mest för att ha flyttat stolparna. Visst var det Kim Christensen?
Ja, absolut. Det var ju Örebro som det blev uppmärksammat, kommer jag ihåg. Nej, men så kan det absolut vara. Han är nog kanske inte ihågkommen som en av Allsvenskans bästa målvakter, om man säger på det sättet. Men för mig som tränar med han varje dag och som fick se han liksom dels rädda bollar, men även var han var ju en av de första ihop med Per Hansson som var helt otrolig med fötterna. Och liksom, han hade ju kunnat liksom spela utespelare i våra possessionspel alla dagar i veckan utan att behöva skämmas för det liksom. Och det är väl mer sådana grejer man kommer ihåg, att han kom efter Bengan. Det var lite så här, vad kommer hända nu, hur blir det med målvaktsposten, och så kommer han in och så är han så otroligt bra för oss som han var då liksom.
Spännande spel att slänga in här i mixen.
Ja, men låt oss då hoppa in i din lista. Vem hittar vi på plats 5, Tobias?
Ja, nummer 5 för mig är Ivan Obolo. Spelade i AIK. Tror han var i AIK i 3 eller 4 säsonger. Men för mig en alltså otrolig spelare vad gäller spelförståelse. Att utnyttja sina styrkor liksom. Han var otroligt svår att möta. Nu spelar inte jag back liksom, men jag kunde ju se vad han gjorde och jag kunde ju se hur mycket han liksom påverkade AIKs anfallsspel. Framförallt det året de vann där 2009 så var han ju kanske Allsvenskans bästa spelare på sin position i den här lite mer droppande forwardsrollen liksom. Så att Ivan Obolo är min nummer fem.
Det är ju extremt starkt namn som du är inne på. Både SM-guld och cupguld med AIK. Och var ju inte där jättelänge, men den korta tiden gjorde han ju verkligen ett starkt avtryck i AIK.
Ja, och så här, min bild av honom var, jag är ju liksom, kommer ju här från Stockholmsområdet, inte AIK-are själv, men har haft väldigt många liksom, vänner och barndomskompisar som AIK-are, och få gånger har jag upplevt att en spelare som kommit utifrån, utländsk spelare, har blivit så snabbt populär i AIK-leden som Ivan Obolo blev. Och jag vet inte, det kanske hade med hans, för vi pratade om spelintelligens med kring det, Borsan och Vakovic. Det här var ju också en oerhört klok spelare, eller hur Tobias? Han gjorde ju andra bättre bara med sin blotta närvaro egentligen.
Ja, men ja, absolut. Men sen också just utifrån hur AIK, tycker jag, valde att spela just under den tiden Obolo var där. Han var ju liksom navet i allt som hände offensivt. Var en uppspelspunkt, kunde vara en avslutspunkt i anfallen. Han kunde droppa ner lite längre ner och hämta boll i vissa perioder när inte spelet fungerade riktigt. Och den dynamiken som det gav AIK i det spelet var otrolig. Och framförallt 2009, liksom när vi slogs med AIK hela vägen in där, så var han helt fantastisk. Så jag tycker att utifrån att, lite grann precis som du sa, men när jag har valt mina spelare också, så är jag lite grann, som jag sa där, gått på vilka jag blivit imponerad av och liksom kommer ihåg på det sättet. Och då är ju Ivan Obolo en sån spelare som jag tänkte, fan, det ser så jäkla enkelt ut när han spelar.
Ja, det är en talang i sig att kunna göra saker och det är bara så enkelt ut. Det hade man velat ha. Ivan Obolo, säger Tobias. Vem hittar vi på din femte plats, Leo?
Ja, ett tag hade jag ju faktiskt Ivan Obolo just där. Men jag gillar att göra om listor i sista sekund och så. Nej, men Ivan Obolo, skulle jag ha en topp 6-lista, så skulle Ivan Obolo dela den med den platsen med Alvaro Santos, tror jag. Men nu är varken Ivan Obolo eller Alvaro Santos med på min topp 5. Två fenomenala fotbollsspelare. Men jag vill bara säga så här, Tobbe, du utgår ju från att du har mött de här spelarna. Jag har förstås inte mött någon, så när jag satt mig och ritade upp alla de här namnen, så kände jag att jag behövde dela in dem i olika kategorier. Och här kommer jag liksom namnge några exempel på spelare i olika kategorier för att sen liksom få ner det till den lista som jag faktiskt har knopat ihop. Men en kategori importer för mig, det är liksom de här självklara namnen, spelare med enormt stort renommé, som har stor och fin karriär innan de kom till Allsvenskan, men kanske inte riktigt lyckades här. Jag tänker på Ibrahim Ba, Djurgården, alltså världsmästare och spelat i Milan, men inget stort avtryck i Djurgården förutom den karaktär han var. Jag tänker på Diego Lugano i Häcken, uruguayansk landslagsmittback som, ja, bara hade några matcher på sig i Häcken. Jag tänker kanske framförallt på Jari Littmanen, som är väl på pappret är den bästa import vi någonsin haft i Allsvenskan, men som bara gjorde 10 matcher för MFF för att han var för skadad, men som under de 10 matcherna flöt fram, spelade god fotboll och ändå bättre än alla andra. Men det är liksom lite för lite, det är för kort tid, 10 matcher för att man ska platsa här. En annan kategori är liksom de spelare som hade stora renomén och stora karriärer tidigare och sen kom hit och lyckades. Jag tänker på Arnor Gudjonsen i Örebro, Vadim Jevtusjenko i AIK. Liksom, ja, ni hör, det kommer finnas olika kategorier. Sen har ju du redan nämnt en, Ragnar Sigurdsson, spelare som satte stort avtryck i Allsvenskan, men som kanske inte riktigt lyckades utanför Allsvenskan på den högsta nivån, förutom i landslaget då, förstås. Och så har jag redan nämnt en själv då, spelare som kanske hade den absolut högsta nivån av alla de här vi kommer nämna, men som hade det under alldeles för kort tid för att komma in på listan. Och då är det min älskade Alvaro Santos. De 3 första åren i HIF var ju liksom, det var ju något helt annat. Alltså han gjorde något så här mål mot Örgryten när han dribblade på huvudet som en säl innan han drar dit den på halvvolley. Eller Igor Sipniewski för den delen i HBK. Enormt hög högsta nivå, men presterade som bäst under en ganska begränsad period. Och därför kommer vi inte in på den här topp 5-listan. Det är en väldigt lång utläggning här. Men det som jag främst har varit ute efter är spelare som har liksom lyckats i Allsvenskan och lyckats efter Allsvenskan utomlands. Min plats 5 är dock ett avsteg från det här. Nu kommer den. Lång utläggning. Förlåt. Men Miroslav Kubistall i Örebro. Kommer du ihåg honom, Tobbe?
Ja. Det är ju hela Örebros supporterkultur är väl uppbyggt på honom eftersom de kallar sig för kubanerna efter det, va?
Ja, exakt. Det är för otroligt bra namn på en supportorganisation får man ge. Nej, men alltså, Miroslav Kubisal kom till Örebro 1991. Polsk anfallare med landslagsmeriter, i alla fall en landskamp. Och han blev ju Örebros bästa målskytt 5 år i rad. Gör ju totalt 58 mål på 158 allsvenska matcher för Örebro. Och det är ju ett bra facit. Men som du sa här, Tobbe, han var ju större än målskyttet. För döper man hela supporterorganisationen efter en spelare, men då är man ju störst. Och han förde ju dessutom upp Örebro till toppen av allsvenskan. Kämpade ju faktiskt om det allsvenska guldet 1994 med världslaget IFK Göteborg. Alltså IFK Göteborg gjorde ju avtryck i Champions League och Europa. Och Örebro var 2 poäng från att vinna allsvenskan det året med Miroslav Kubisal. Så ja, polsk pionjär på 5:e plats.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, vem hittar vi då på din 4:e plats, Tobbe?
Ja, min 4:e plats, där har jag Anders Christiansen. Dels för att jag tycker att han är en otroligt bra spelare. Nu blir man lite kanske färgad av Malmös fjolår här, men det han har gjort i Allsvenskan på den positionen och med tanke på hur framgångsrik ändå Malmö har varit de åren som han har varit i klubben, så tycker jag att han förtjänar att vara med på en sån här lista. Jag tycker att han är... Det är en sån spelare som lite går emot det då, som en av kategorierna Leo sa här, att han har varit jättebra i Allsvenskan men kanske inte har lyckats riktigt på något annat ställe. Nu har jag dålig koll på hur bra han var i Danmark innan han kom till Malmö. Men när han lämnade Malmö för att försöka testa vingarna på andra ställen så gick det inte jättebra, utan då kom han tillbaka rätt snabbt. Men i Allsvenskan så har han ju varit bland de bästa i många, många år. Och jag tycker att Anders Christiansen förtjänar att vara med på en sån här lista.
Ja, alltså AC var ju länge med i min diskussion också i här. Och sen, nu gick jag emot mig själv när jag hade Miroslav Kubisal på 5:e plats och inte en spelare som lyckats efteråt riktigt. Men AC är ju så stor, så han tillsammans med Marcus Rosenberg i min bok personifierar ju det moderna Malmös framgångar. Och efter Mackan la av så är ju liksom AC det bästa Malmö har haft. Och jag menar, Malmö har ju inte bara dominerat allsvenskan under flera av de här säsongerna, utan de har ju faktiskt gjort avtryck i Europa också. Spelat Champions League, gått långt i Europa League, i alla fall med svenska måttmätt. Så AC är ju en... Lite märkligt att han inte lyckades i vare sig Kevo eller i Belgien. Jag kommer inte ihåg om det var Gent eller Genk. Men med tanke på hur jäkla dominant han har varit i Allsvenskan under så många år, så hade i alla fall jag förväntat mig att han hade kunnat gå in och färga i ett Gent eller Gent eller vad det nu var.
Tobbe, är det en spelare som även då när du mötte honom märkte direkt att det här är någon som definitivt är en dominerande pjäs i den svenska fotbollen?
Ja, men det tycker jag, och framförallt så tycker jag att i de matcherna som jag var med och mötte Malmö när han var med så blev det väldigt skillnad. Han blev skadad i en match ganska tidigt och det blev en enorm skillnad i slagstyrka på Malmös mittfält och i Malmös spel överhuvudtaget. Vi pratade om Marcus Rosenberg och hur viktig han har varit för Malmö sedan han kom tillbaka, och jag tycker att det är lite samma med AC på något sätt, för att deras spel bygger så mycket på att dels när de båda två spelade så var det ju såklart att då hittar de ju varandra rätt bra, och det är klart att två så viktiga spelare, dels ledarmässigt på plan som kanske Marcus Rosenberg mer var än AC kanske, men jag tycker att han har varit så instrumental i det sättet som Malmö vill spela, och man har märkt så tydligt under så många år och så många gånger när han inte har varit med att det inte riktigt klaffar för Malmö. Nu kan man argumentera för att nu var han ju på plan i år rätt mycket och det har inte gått bra ändå, men innan i år så har det varit väldigt tydligt att när AC inte spelar så funkar inte Malmö på riktigt samma sätt, och då är det under en period precis som vi pratade om där Malmö har varit mer eller mindre överlägsna.
Leo, om vi går över till din lista då, vem hittar vi på plats 4 där?
Ja, men då har vi en annan mittfältare, lite tidigare inträde i Allsvenskan än AC. Dock någorlunda övertygad om att du har mött honom, Tobbe. Jag kan ha fel här, men Sebastian Egoren i Hammarby främst då. Hans misslyckade sejour i AIK räknar ju knappt in här, men Sebastian Egoren var ju uruguayansk landslagsmittfältare när han kom från Rosenborg till Bayern 2006. Satt ju omedelbart ett avtryck, och från sin roll då, han började ganska långt fram i banan, men sen fick han kliva liksom lite längre ner på mittfältet och då lossnade det rejält. Han gör alltså 8 mål säsongen 2007 och var väl liksom det årets mest framstående mittfältare. Det beror väl på om man räknar Cesar Santin som mittfältare eller anfallare i och för sig. Men det avtryck som Egoren satte, man såg att det här var en bollbehandling, en teknik och en blick för spelet som många i Allsvenskan inte besatt. Och han lämnade ju Hammarby efter 36 matcher och 13 mål i Allsvenskan. Ganska kort sejour då. Men lämnade Hammarby för Villarreal. Där man klev in och blev ordinarie. I Villarreal, ja, det här var ju liksom ett... Det var inte ett lag för under halva mina liga. Det här var ett bra Villarreal. Kommer tillbaka i jakt på speltid. Får inte ihop det. AIK blir hatad av Bayern-fansen dessutom. Jobbigt med all den pressen. Men sen är han ju med i det här uruguayanska landslaget som är stor succé. VM 2010. Spelar inte så mycket. Däremot har han en hyfsat stor roll i det Uruguay som vinner Copa America 2011. Blir gjord innehåll i Sporting Gijón. Så jag tycker Egoren fyller i de här båda boxarna, att han satte ett stort jäkla avtryck i Allsvenskan, både på planen och utanför den, eftersom att alla Hammarbyar hatade honom sen när han kom tillbaka till AIK, men sen också lyckades i den stora fotbollsvärlden.
Ja, jag satt och funderade på det faktiskt, för att han var ju framförallt i Allsvenskan det året kanske jag var i England, men jag tror att jag hann möta han. Men just därför också så är det väl ingen spelare som jag kanske egentligen har tänkt på. Han var med på en lista såklart, för att som du säger, Leo, att han var ändå liksom ganska framgångsrik och han var landslagsman för ett relativt stort och bra landslag liksom. Men jag kan inte säga att jag har några direkta minnen av hur bra han var. Jag förstår ju att han har varit det, men jag kan inte tänka tillbaka och känna så här att jag har mött han och tänkt fan vad bra han var, och därför så föll han bort ganska snabbt, och det är väl egentligen mer min kunskap om honom än hans alltså faktiska kvalitet. Men som jag sa, alltså, han har inte gjort något större avtryck på mig, och det är nog mer mitt fel än hans.
förstår. Men om vi lämnar nu de här femte och fjärde platserna och går till de fina pallplatserna, för nu kommer vi till plats 3, Tobias, och nu börjar det hetta till, namnen börjar bli mindre och mindre, och ja, blir tuffare. Vem hittar vi på plats tre hos dig?
Ja, här har vi en spelare som jag mötte relativt ofta ändå. Och här har vi en spelare som jag kanske tar med mest för att hans högsta nivå var helt otrolig. Och det är Wanderson Dhokarmo som var i Gais.
Mm.
Han gjorde väl inget större intryck i Allsvenskan när han sen kom tillbaka och spelade i Helsingborg. Men när han var i Gais så var han fantastiskt bra. Alltså, som jag sa, den högsta nivån som han besatte när han dels var en spelare som kunde spela som nummer 10 och länka med både forwards, mittfält, yttermittfältare. Dels avslutare, han kunde skjuta frisparkar, han slog fasta situationer. Det var en bra passningsspelare. Han vann ju assistligan något år, 2011 tror jag det var. Han vann ju skytteligan ihop med undertecknad, fick man sagt det också. 2009. Nej, men jag tycker att alltså, i sina bästa stunder så var Wanderson en sån spelare som han var uppe på nivå med de allra bästa spelarna som har spelat i Allsvenskan. Och i och med att han höll till i Göteborg då under sina bra år i Allsvenskan så man såg ju honom, man hörde om honom, man läste om honom. Och jag mötte honom i derbyn och såg honom under det året i Allsvenskan när Gais var riktigt jäkla bra. Så jag tycker att det kanske inte är en spelare utanför Göteborg kanske, och kanske inte utanför Gais-kretsar egentligen som man kanske tänker på direkt. Men jag som såg honom och jag som liksom ändå kommer ihåg honom och mötte honom vet att han var så satans bra när han var som bäst. Så Wanderson, också en spelare vars liksom, spelstil var otroligt kul att titta på, för det hände saker hela tiden. Och som du sa, Leo, med Kubistall där, att han lyfte ju Gais upp till en nivå där de varken egentligen innan på många år eller efter har varit i närheten av.
Om jag hakar i direkt så har jag Wanderson Dhokarmo på min tredje plats också.
Ja, snyggt!
Så här är vi... Ja, här är vi helt överens, Tobbe, och du har ju sagt det mesta. För de som har lyssnat på VVK-special om Gais så finns det ju väldigt mycket sagt om Wanderson där också. Men framförallt en rolig detalj att Sportbladet listade ju, när de listade Allsvenskans bästa importer någonsin, där var typ 2002, berättade Erik Niva i den podden. Då satte de en annan Gais-spelare som etta. De satte Samir Bakao som etta, och det är ju liksom en oerhörd lirare på det sena 80-talet. Jag upplevde honom aldrig. Jag har bara sett och läst i efterhand liksom, den här Tunisien. Men det känns som ett väldigt hipstrigt val. Jag tycker inte att Wanderson Dhokarmo är ett hipstrigt val. Du sa, Tobbe, att det kanske var innanför Göteborgs sfär här. Nej, jag kan lova dig att Wanderson Dhokarmo var... Hela Sverige såg hur bra den här spelaren var. Hela Allsvenskan såg hur bra den här spelaren var. Alltså, tar ju Gais till femte plats. Vinner skytteligan med dig, som du säger. Vinner assistligan. Sen han lämnar Gais. Och det är inte hans fel att Gais går åt helvete där efteråt. Det är ju snarare liksom dåvarande klubbledning som satt alldeles mycket pengar på honom. Så. Men när han lämnar Gais så vinner han ju även skytteligan i Ryssland, som inte är kattpiss, utan det är en bra liga. I alla fall då. Och sen åren där i HIF, mitt kära HIF, kan vi ju skita i, för han var lika dålig där som klubben var då. Men Wanderson, alltså... Mitt HF-hjärta hade ju att placera Alvaro Santos på den här listan. För Alvaro var väl Walter Thomas Junior i all ära.
Han har kommit upp rätt ofta nu, Alvaro Santos.
Nej, men Alvaro Santos var väl liksom anledningen till att så många klubbar började våga satsa på brassar. Och vi såg en stor influx av flera bra brassar. Som Fabio Augusto, Cesar Santini i Kalmar. Och som Ari i Kalmar och som Wanderson här i Gais. Så jag hade gärna, mitt hjärta hade velat sätta Alvaro på den här platsen, men jag måste erkänna att Wanderson var bättre.
Mm. Ja, roligt att ni prickade rätt, tänkte jag precis säga. Det behöver det inte vara, men att ni prickade lika. Och nu kommer vi på plats två, Tobias. Två platser kvar. Vem hittar vi på din andra plats?
Ja, min andra plats går till en annan spelare som gjorde lite större intryck i en Göteborgsklubb, eller Hiss klubb då, eftersom de inte vill beblanda sig med Göteborg längre. Men det är ju Paulinho som var i Häcken. han gjorde väl inget större intryck i Hammarby, även om han fick vara med och vinna cupguld där, va, om jag inte minns fel. Men det var ju tiden i Häcken framförallt. Båda sejourerna där han spelade till sig en andra plats på den här listan. Egentligen skulle jag kunna säga samma sak om honom som jag sa om Wanderson. Hjälpte till att ta Häcken från att vara ett litet jojolag till att bli etablerad i Allsvenskan först och främst, och sen även vara med och utmana om SM-guldet under enstaka perioder. Nu fick han inte vara med och vinna SM-guld med Häcken, men han vann ju Häcken-publikens hjärtan ända tills han gick till Hammarby egentligen, tror jag. Men otroligt bra spelare. Samma sak som Andersson, kunde operera i tia-rollen. Var väl framförallt som bäst när han fick utgå ute till vänster. Och utmana försvaret därifrån. Komma in, skjuta, komma in, hitta kombinationer. Var väl inget defensivt as, som Micke Star hade sagt. Men han var ju otroligt bra, framförallt i omställningsspelet för Häcken. Låg och fuskade lite, fiskade lite. Och direkt när Häcken vann boll så satte man bollen på honom. Och så skulle han starta det som blev livsfarliga kontringar. Gjorde en jäkla massa mål. Alltså bra på fasta situationer även han. Otrolig avslutare. Så att Paulinhos avtryck, och även där då kanske utifrån hur mycket han betydde för klubben BK Häcken, att verkligen, verkligen bli en allsvensk förening att räkna med, som sen i längden ledde till vad som hände förra året. Det tror jag inte de hade löst om det inte hade varit för Paulinho.
Ja, och Paulinho, han fanns ju med på min bruttolista förstås också, men bara för att fylla i här, alltså, det kanske den bästa avslutaren allsvenskan har sett i modern tid, med all respekt till Tobbe.
Har du tur, du sa det själv.
Nej, men han gör ju alltså, i sin andra sejour i Häcken, då gör han 60 mål på 98 matcher. Vad är det för facit? Alltså, vad är det för facit? 60 på 98? Nej, det är sanslöst. Och dessutom, hans liksom stora legacy här är ju att han är ju numera Paulinho med den allsvenska publiken. Före honom var det Paulinho Guara som var Paulinho med den allsvenska publiken. Men så klev Häcken Paulinho in, och då fick Paulinho Guara bli Paulinho Guara istället. Så otrolig spelare här. Jag köper helt att han är med på din lista, Tobbe, även om han inte är med på min.
Ja, vem är då på din andra plats, Leo?
Ja du, här har jag gått lite bak till det glada 90-talet igen. Och det här är ju en spelare som inte följer i det krav jag satte på min topp 5-lista. Men han har liksom inte levererat i Allsvenskan och sen efter.
Du tycker om att gå utanför ramarna, trots att du sätter dem själv.
Precis. Jag vill ha in en rejäl... Det är lätt att man landar på anfallare här, för det är ju den finaste av positioner, även om jag är mittback själv. Men det är lätt att man landar på anfallare, men jag vill inte göra det. Jag ville få in en mittfältare här, och då hade jag namn som Atiba Hutchinson som kanske kunde dyka upp, eller AC som Tobbe har dragit, eller varför inte Celso Borges hade kunnat vara med. McDonald Mariga som hamnade i en Champions League-final efter tiden i HIF. Det finns många bra mittfältare, men den som kanske betydde mest för sin klubb och stod ut mest var ju Milenko Vuksevic. Gamla jugoslaven som hamnade i Degerfors. För när Degerfors 1993 värvade två andra jugoslaver så gav det ganska stort internationellt eko. Det var ju framförallt Vujadin Stanojković som hade lämnat Partizan, jugoslavisk landslagsman för Degerfors. Och Stanojković var ju liksom en del av det här Jugoslavien som var ett världslag på den här tiden. Det var en overklig övergång. Men den som överglänste Stanojković och även Radinovic i Degerfors, det var ju Milenko Vuksevic. Alltså frisparksfot. Gudabenådad frisparksfot. Blick för spelet som få andra, som Degerfors definitivt aldrig hade sett eller såg senare, trots Ola Toivonen. Men Milenko Vuksevic, det var alltså, lilla Degerfors vinner ju Svenska Cupen 1993 med hjälp av Milenko Vuksevic. De mäter sig med Parma i cupvinnarcupen, och det är världslags Parma tack vare Milenko Vuksevic. Han gör 38 baljer på 149 matcher på Stora Valla. Alltså, det här är svår att överträffa vikt för betydelsen hos en klubb. Och kanske den, Degerfors, försäkta, men kanske den största differensen mellan kvalitet på spelare och storlek på klubb.
Mm, ja, men nu kommer vi då till den första platsen och om jag bara slänger in det, så jag förväntar mig nu som alltid lite tyska namn, och det finns inte så många tyska namn att välja på när det kommer till allsvenskan. Vi har ju fina Jan Tauer och Michael Görlitz. Nu har ju Rössles son anlänt också till allsvenskan. Får se vad han gör för avtryck. Sen vill jag ju faktiskt och slänga in en brasse som jag har haft äran att spela med, inte i allsvenskan, nämligen i mitt division 7-lag FC Samp, Enrico Cardoso Nazzara. Han har ju berättat sina historier från Brasilien när han har fått möta och stå framför riktigt fina brasilianska legender. Är det någon av dessa namn som kommer på din plats 1, Tobbe?
Nej, Enrico spelar jag ju faktiskt med i Djurgården i ett halvår, så att han hade absolut kunnat vara med. Otroligt sympatisk människa. Grym person, jävla fin vänster. Kom väl tyvärr in i ett skede i Djurgården där saker och ting inte riktigt funkade. Annars hade han kunnat vara ännu bättre och göra ett ännu större intryck, tror jag. För det var en jäkla fin spelare också. Men han är inte med på min lista, och tyvärr är inte Tauer och Görlitz det heller, även om jag tycker att Micke Görlitz var en ganska underskattad spelare. Jag tyckte han var bra. När han var i Halmstad. Så att det är fin spelare som man absolut inte ska förringa.
Nej, det tycker jag inte.
Men på en första plats i en sån här lista hör han ju inte riktigt hemma ändå. Nej, jag tror att det skulle förvåna mig om vi kanske inte har samma här, Leo. Men jag har ju Afonso Alves på min första plats. Jag kommer ihåg när han kom, och det här är ytterligare en spelare som då i första hand för mig, även om han var jävligt bra i Malmö, så är det ju ÖIS-tiden jag kommer ihåg. Och jag kan helt ärligt säga att det var en enskild anledning till att jag faktiskt gick och såg ÖIS-matcher, trots att jag var stenhård hardcore Blåvitt-fan, för att han var så satans bra. Framförallt när han kom. Jag vill komma ihåg, jag såg hans första match när de mötte Djurgården. Eller, det kanske inte var första matchen, men jag vet att det var en match tidigt i alla fall, där han gör hattrick på ÖIS. Eller om det är två mål på hemmaplan när de vinner mot Djurgården, och då är Djurgården liksom det Djurgården under Kim Källström.
Det är hans första match från start, ja.
Ja, precis. Det är ju Kim Källström eller Manderåren där.
Mm.
Alltså, den nivån han höll i vissa matcher har allsvenskan aldrig sett, hävdar jag. Han var så otroligt bra. Framförallt var han så otroligt bra med en gång. Alltså, många spelare behöver ju en liten inkörsperiod, och några är liksom, ja, men det tar något år eller två innan de kommer igång, men han gick ju in och körde skit från minut ett. Och sen kändes det nästan som att han var på en helt annan nivå än alla andra, och sen så blev han lite, så liksom gick det lite neråt, för att han nästan kände att fan, det här är inte kul. Alltså, jag måste få spela på bättre lag. Men hans högsta nivå, otrolig. Alltså, avslut. Om vi pratar om bra avslutare, snacka om att kunna sätta bollen där man vill. Både på frisparkar. Han var en av de första spelarna som kom in i allsvenskan med den här liksom träffen på bollen som wobblade lite. Det var väl Kennedy egentligen. Som var ensam med det innan, där bollen kunde hamna lite var som helst. Sen kom Afonso, och så tog nivån till en ny nivå liksom. Alltså, aldrig sett en så bra spelare som han var. Otroligt, alltså, otrolig spelare.
Ja, och du har ju helt rätt när han är etta på min lista också. Jag vet inte hur du brukar skriva listorna, men jag brukar liksom gilla att skriva dem så här baklänges, alltså från femte plats, fjärde plats, tredje plats. Men den här gången så skrev jag Afonso Alves första plats före jag gjorde resten av bruttolistan ens. Och så stod han där ensamt majestät innan jag fyllde på med andra namn. Så nej, alltså, jag kan bara skriva under på allt du säger. Och det här med att han faktiskt levererar direkt också, där hattricken mot Djurgården i sin första start. Tänk att komma från brasilianska Belo Horizonte, liksom semesterparadis, i alla fall. Ja, det är varmt åtminstone. Till ett, du får ursäkta, regndaskigt Göteborg och ÖIS-gården, och bara dominera direkt. Han måste ju på riktigt undra vad han gjorde där, men han gjorde ju så ofantligt bra tillsammans då med Paulinho Guara bland andra. Tog väl Örgryte till tredje plats då den första säsongen, gör 13 mål på 18 matcher. Tar Malmö FF med sina 12 mål till deras första guld på 15-16 år. Liksom. Alltså det är ett enormt avtryck. Och man hade verkligen kunnat slänga in fler MFF-spelare på den här listan. Man hade kunnat ha AC, man hade kunnat ha Jari Littmanen, man hade kunnat ha Peter Idje. Man hade till och med kunnat ha Joninge Höjland, tror det eller ej, men det hade man kunnat haft. Men Afonso Alves är, som du säger Tobbe, en nivå över alla.
Wow! Jäkligt kul att få höra din lista, Tobbe, och självklart också din lista, Leo. Två riktigt finalister. Ni kom ihop där på slutet, träffade varandra i mitten och vi fick ta del av ett par riktigt starka profiler.
Det är brassarna som enar oss.
Ja, brassarna enade er. Inga tyskar som vanligt. Leo, du får göra läxan. Tusan, det enda du kan göra med tyskarna är att såga.
Jag älskar Michel Ballack. Ge mig en Ballack-lista så
kör jag. Jag ska lösa en Ballack-lista så att jag får mina tyskar. Men med det sagt, ni lyssnare, skicka gärna in era listor. Ni kan skicka det via mail kevin.bade@tv4.se eller via sociala medier på Twitter, det är enklast. Och Tobbe, stort, stort tack för att du vill gästa, och du är hjärtligt välkommen att återkomma med kanske ett annan lista.
Ja, men varför inte? Det kanske kan vara en lista där det inte finns 30-40 namn då, utan vi kan väl hålla oss till de bästa tyska spelarna i Allsvenskan, så går det lite snabbare kanske.
Fantastiskt. Ja, men sköt om dig Tobbe, så hörs vi.
Ja, men tack själva. Ha det så bra.
Ha det bra. Auf Wiedersehen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.